Vi har kommit till det sista tillfället i vår serie kring det kristna livet. Under ett antal söndagar nu så har vi tillsammans utifrån apostlagärningarna och den första församlingen studerat det kristna livet och några ingredienser som är grundläggande i ett kristet lärjungaskap. Och vi ska läsa tillsammans från den bibeltext som vi haft som språngbräda för våra studier från apostlagärningarna kapitel 2. Men vi ska börja några verser tidigare än vi brukar, från vers 38. Det står så här: Petrus svarade dem: omvänd er och låt er alla döpas i Jesu Kristi namn så att era synder blir förlåtna. Då ska ni få den helige ande som gåva. Till er gäller luftet och era barn och alla de som är långt borta, så många som Herren vår Gud kallar. Och som med många andra ord vittnade han och uppmanade dem: låt er frälsas från detta bortvända släkte. De som då tog emot hans ord döptes, och så ökade antalet lärjungar den dagen med omkring 3000. De höll troget fast vid apostlarnas lära och gemenskapen vid brödsbrytelsen och bönerna. Och fruktan kom över alla, och många under och tecken gjordes genom apostlarna. Alla troende var tillsammans och hade allting gemensamt. De sålde sina egendomar och allt vad de ägde och delade ut till alla efter vad var och en behövde. Varje dag var de endräktigt tillsammans i templet, och i hemmen bröt de bröd och höll måltid med varandra i jublande innerlig glädje. De prisade Gud och var omtyckta av allt folket, och Herren ökade var dag skaran med dem som blev frälsta. Idag vill jag tala om någonting som är förutsättningen för allt det andra som vi lyft fram under de här veckorna. Jag vill tala om den helige ande. Det är ganska sällan som vi pratar om den helige ande, och det finns många missförstånd kring anden. Men det är så viktigt att vi förstår vem den helige ande är, vad han gör och hur viktig han är i det kristna livet. Den kristna kyrkan har alltid trott och bekänt att det finns en enda Gud, men att Gud är ett väsen och tre personer. Vi tror inte att Gud är en person och tre personer. Det vore en logisk motsägelse. Men att Gud är ett väsen och tre personer. Och ibland har man försökt förklara det där på olika sätt. Kanske har du hört liknelsen: Gud är som H2O, som ånga, vatten och is. Eller Gud är som ett äpple. Äpplet har ett skal och det har ett fruktkött och det har kärnor. De där liknelserna, de blir mer fel än rätt. Och det blir nog bra att avhålla sig från den typen av liknelser. Att Gud är ett väsen och samtidigt tre personer, det är ett mysterium. Hur det kan vara så. Och ett mysterium, det är inte någonting som saknar förklaring, utan det är något där förklaringen är förborgad för oss. Eller där förklaringen övergår vårt förstånd. Och det är kanske inte så svårt att tänka sig att vi människor som lever i 80 eller 90 år, att vi kan ha svårt att förstå Gud, han som är av evighet. På 300-talet efter Kristus så fanns det en teolog i Nordafrika som hette Augustinus, och som blev en av dem som allra mest har påverkat västkyrkan. Han funderade mycket på det där med treenigheten. Att Gud är ett väsen men tre. Utifrån tron och utifrån Bibeln så förstod han att så här är det. Men hur hänger det ihop? Kan vi förstå det? Hur kan vi förklara det? Det funderade Augustinus på. Och så berättas det att vid något tillfälle gick han längs med stranden vid Medelhavet i det som är nuvarande Algeriet och funderade på det där. Så fick han se en liten pojke som grävde en grop i sanden. Och Augustinus blev fascinerad. Och han stod där en stund och tittade på pojken. Och till slut så frågade han: vad gör du för någonting? Och pojken svarade: jag ska fånga havet i min grop. Och först log Augustinus. Men så förstod han att han var likadan som pojken, som trodde att han skulle kunna greppa Gud med sitt begränsade förstånd. Samtidigt var han ganska smart, så han skrev ändå 15 böcker om treenigheten som man med fördel kan fördjupa sig i. Men Gud är en treenighet. Det är så han har uppenbarat sig. Så Gud har uppenbarat sig för oss i historien och genom sitt ord. Därför tror vi det. Och vi förstår också att det att Gud är en treenighet, det innebär att Gud från evighet är relation inom sig själv. Gud behöver inte skapa någonting. Gud behöver inte skapa oss människor för att ha någon att älska. Utan från evighet så är Gud inom sig själv, i sitt väsen, kärlek, relation och kommunikation. Den helige ande möter oss redan på Bibelns första blad. I den första boken, det första kapitlet och de första verserna. I första Mosebok, kapitel 1, vers 1-2, så står det att i begynnelsen skapade Gud himmel och jord. Jorden var öde och tom och mörker var över djupet och Guds ande svävade över vattnet. Den helige ande fanns med i skapelsens morgon och skapade och gav ordning. Och genom hela historien, genom hela gamla testamentet, så ser vi hur den helige ande verkade i världen och bland Guds folk. Hur den helige ande kom över på ett särskilt sätt. Människor som hade en särskild tjänst i Guds rike och utrustade dem med kraft och vishet för att utföra de uppgifter som Gud hade gett dem. Samtidigt så kom anden bara över vissa speciella personer och ibland under begränsade perioder. Men Gud lovade att det skulle komma en dag då den helige ande skulle komma över allt kött. Och det står så här i Joels bok kapitel 2, vers 28-29. Gud säger, det ska komma en tid då jag utgjuter min ande över alla. Era söner och döttrar ska profetera. Era gamla män ska ha drömmar, era unga män ser syner. Också över slavar och slavinnor ska jag då utgjuta min ande. Och det är den här profetian som Petrus citerar på pingstdagen när lärjungarna fick tungor som av eld och blev uppfyllda av den helige ande. Idag lever vi i den tid då Gud vill utgjuta över sin ande över alla de som tror. Och det här underbara luftet, det är nyckeln till församlingens tillväxt och liv i världen. Det var andens närvaro och kraft i lärjungarnas liv som förvandlade en grupp fiskare från en avkrok i det romiska imperiet till några som förändrade världen för alltid. Ibland möter man människor som är oroliga och ängsliga och som inte vet om de har den helige ande. Svaret på det där är ganska enkelt. Om du har tagit emot Jesus som din Herre och frälsare, då har du den helige ande. Bibeln säger i första Korinterbrevet kapitel 12 och vers 3 att det är bara i den helige ande som vi kan säga att Jesus är Herre. Det är den helige ande som drar oss till Jesus och som uppenbarar honom för oss. Och Bibeln säger att vår kropp är den helige andes tempel. När vi tar emot Jesus, då flyttar den helige ande in i oss, in i vårt hjärta. Och genom honom så är Fadern och Sonen närvarande hos oss. Bibeln säger också att den helige ande är ett sigill och en borgen på vårt arv hos Gud. Och att han vittnar med vår ande om att vi är Guds barn. Den som tror på Jesus, den som har tagit emot Jesus, har den helige ande. I Johannes evangeliet, kapitlerna 14-16, så talar Jesus en hel del om den helige ande och vad den helige ande vill göra i våra liv. Och vi ska läsa några verser från Johannes evangeliet kapitel 14, vers 16-17. Så säger Jesus så här: och jag ska be Fadern och han ska ge er en annan hjälpare som alltid ska vara hos er. Sanningens ande som världen inte kan ta emot. Ty världen känner honom ser honom inte och känner honom inte. Ni känner honom eftersom han förblir hos er och ska vara i er. Så läser vi från vers 26. Men hjälparen, den helige ande som fadern ska sända i mitt namn, han ska lära er allt och påminna er om allt vad jag har sagt er. Så går vi till kapitel 15 och vers 26. Där säger Jesus så här: när hjälparen kommer som jag ska sända er från fadern, sanningens ande som utgår från fadern, då ska han vittna om mig. Och från kapitel 16, vers 7-15. Men jag säger i sanningen, det är bäst för er att jag går bort. Om jag inte går bort kommer inte hjälparen till er. Men när jag går bort ska jag sända honom till er. Och när han kommer ska han överbevisa världen om synd och rättfärdighet och dom. Om synd, ty de tror inte på mig. Om rättfärdighet, ty jag går till fadern och ni ser mig inte längre. Om dom, ty denna världens första är dömd. Jag har ännu mycket att säga er, men ni kan inte bära det nu. Men när han kommer, sanningens ande, då ska han föra er in i hela sanningen. Ty han ska inte tala av sig själv, utan allt det han hör ska han tala. Och han ska förkunna för er vad som kommer att ske. Han ska förhärliga mig, ty av det som är mitt ska han ta och förkunna för er. Allt vad fadern har är mitt. Därför sa jag att han ska ta av det som är mitt och förkunna för er. Jesus lovar alltså att han ska sända den helige ande som vår hjälpare. För att vi inte ska vara utlämnade åt oss själva, utlämnade åt vår egen kraft och förmåga att leva det kristna livet. Den helige ande, får sammanfatta, är alltid med oss och han är i oss. Han vill lära oss och påminna oss om allting som Jesus sagt. Han vill vittna om Jesus. Han vill uppenbara vad synd, rättfärdighet och dom är. Och han vill vägleda oss med hela sanningen. När Jesus gick på jorden, då kunde han bara vara på en plats samtidigt. Men genom den helige ande så är Gud och Guds närvaro och kraft hos varje kristen. Jag vet inte hur det är med dig, men jag måste erkänna att jag har ganska dåligt lokalsinne. Och därför när jag ska åka någonstans, vare sig det är med bil eller om jag tar mig fram med fots, i alla fall om det är första gången, så har jag alltid GPSen på mobilen. Och så är det också med den helige ande. Han vill vara vår andliga GPS som säger ta av höger, ta av vänster eller fortsätt rakt fram. Han vill leda oss i det kristna livet, i vårt lärjungaskap. Och han vill vara ett antabus mot synden. Det finns många som kan vittna om att det som man en gång kastade sig huvudstupa in i av synd, det är nu någonting när man har tagit emot Jesus, när man har den helige ande i sitt liv, som man känner avsmak och äckel inför. Och att om man kanske faller i någonting, att man känner ånger för det som man en gång inte brydde sig om överhuvudtaget. Den helige ande vill verka i vårt inre och göra oss mer lika Jesus. Han vill producera sin frukt i våra liv. Och Bibeln säger så här i Galaterbrevet kapitel 5. Galaterbrevet kapitel 5, vers 22-23. Så står det om andens frukt. Ursäkta, kapitel 5 och 23. Andens frukt däremot är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trohet, mildhet och självbehärskning. Sådant är lagen inte emot. Det här är de frukter som den helige ande vill producera i vårt liv. Och det är intressant att notera att det står frukt i singular. Det är alltså inte så att den helige ande producerar lite olika frukt i olika människors liv. Och någon kristen får liksom mycket kärlek och någon får mycket glädje men inte tålamod. Någon får liksom frid men inte vänlighet. Nej, det här är olika aspekter av samma frukt som den helige ande vill producera i vårt liv. När vi lever i kommunikation med honom och när vi lyssnar och lyder hans vägledning. I Johannes evangeliet kapitel 20 så säger Jesus, så blåser Jesus på lärjungarna och så säger han till dem: tag emot den helige ande. Samtidigt så läser vi Apostlagärningarna kapitel 1 att Jesus säger till dem att de ska vara kvar i staden, vara kvar i Jerusalem tills dess att de får ta emot kraft från höjden. Och så säger Jesus i Apostlagärningarna 1:8 precis innan sin himmelsfärd: men när den helige ande kommer över er ska ni få kraft att bli mina vittnen i Jerusalem och hela Judeen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns. Och lärjungarna blev kvar i staden och de bad och de sökte Gud tills dess de blev fyllda med den helige ande. Vi kan läsa om det i första Korinterbrevet i Apostlagärningarna kapitel 2 och de första verserna. Det står: när pingstdagen hade kommit var de alla samlade. Då kom plötsligt från himlen ett dån som när en våldsam storm drar fram, och det fyllde hela huset där de satt. Tungor som av eld visade sig för dem och fördelade sig och satte sig på var och en av dem. Och de uppfylldes alla av den helige ande och började tala främmande språk allt eftersom anden ingav dem att tala. Den här upplevelsen och mötet med den helige ande blev startskottet och förutsättningen på allting som följde bland de första kristna. Det var den helige andes närvaro, ledning och kraft som gjorde det möjligt att vända upp och ner på världen. Och vi har fortfarande ett behov av den helige ande, av den helige andes närvaro, av hans ledning och kraft, att bli fyllda av anden. Det är inte så att vi klarar oss bättre utan hjälparen idag än på den tiden. Och notera också det som Petrus sa i sin predikan här, att er gäller luftet och era barn och de långt borta som många som Herren och Gud vill kalla. Luftet gäller dig och mig. Luftet om andens frimodighet. Och den helige ande vill också ge kraftgåvor. Det finns olika listor på gåvor som Gud vill ge i Nya testamentet. Men det finns också särskilda övernaturliga kraftgåvor som inte finns i vår naturliga personlighet, som Gud vill ge oss för att kunna ära Gud, för att kunna vinna människor för honom, för att kunna uppbygga varandra och församlingen som en verktygslåda där vi har olika verktyg som vi kan använda i olika situationer. Och det står om det här i första Korinterbrevet kapitel 12. Första Korinterbrevet kapitel 12, vers 4-11. Paulus skriver: det finns olika slags nådegåvor, men anden är detsamma. Det finns olika slags tjänster, men Herren är densamma. Det finns olika slags kraftgärningar, men Gud är densamma. Han som verkar allt i alla. Men hos var och en uppenbaras i anden så att den blir till nytta. Den för ene får av anden ord av vishet, den andra ord av kunskap genom samma ande. En får tro genom anden. En får gåvor att bota sjuka genom samma ande. En annan att utföra kraftgärningar. En får gåvan att profetera. En annan att skilja mellan andar. En får gåvan att tala olika slags tungomål. En annan att uttyda tungomål. Men allt detta verkar en och samma ande som efter sin vilja fördelar sina gåvor åt var och en. Vi ska inte gå in i detalj på de här olika gåvorna, men vi noterar att de ges av nåd, alltså oförtjänt. Det är inte någon slags belöning eller medalj för ett gott kristet liv. Det är någonting som vi får för att kunna leva det liv som Gud har kallat oss till. Och det nämns profetia här. Att kunna bära fram ord från Gud, hälsningar från Gud. till människor. Ord av uppmuntran, av tröst, av vägledning. Det talas om vishet, om kunskap. Övernaturlig kunskap från Gud om människors situation och omständigheter. Tungotal. Vi noterade i Apostlagärningarna 2 att de talade i tungotal. Olika tungomål. Och i det kapitlet så ser vi att det var mänskliga språk som Gud gav människor som de inte hade studerat för att visa på evangeliets sanning och kraft. Så det finns en slags tungotal som är mänskliga språk och som är tänkt att vara vittnen om evangeliet. Men så finns det också, som det står om i första Korinterbrevet kapitel 14, en slags tungotal som är ett himmels bönespråk där vår ande och Guds ande kommunicerar med varandra och där vi och vår inre människa får byggas upp. Det talas om gåvan att skilja mellan andar. En övernaturlig förmåga att kunna uttyda och förstå vilken slags ande som är verksam i ett sammanhang eller bakom en människa. Om det är Guds ande, om det är mänskligt, om det är kötsligt eller om det är demoniskt. Gåvan att göra kraftgärningar, övernaturlig tro för uppgifter som Gud ger en. Och helandes gåvor, att kunna be för de sjuka och förmedla Guds helande. Det här är olika verktyg i den helige andes verktygslåda som han vill ge till sin församling och till sina barn. När jag var nyfrälst så längtade jag efter andens gåvor, efter att bli fylld av den helige ande, efter frimodighet att vara ett vittne för Jesus i skolan och bland vänner och familj och släkt. Och jag längtade efter tungotalet, det här bönespråket som vill bygga upp vårt inre. Men det var svårt för mig. Jag tänkte att jag är inte tillräckligt bra kristen. Och så vid något tillfälle så bad jag om förbön. Och församlingsledarna i kyrkan, de la händerna på mig och så bad de för mig. Och så sa de att om du får några ord nu i tanken så bara tala ut det. Och jag fick några ord. Men jag tänkte, nej men de där orden de låter så konstiga så att det där är nog någonting jag inbillar mig själv. Det låter som en höna. Så jag sa ingenting. Och jag lite tappade hoppet där. För jag mötte också, läste om andens gåvor och så fanns det vissa som sa att men alla behöver inte få tungotalet. Och då tänkte jag att men då är jag säkert en av dem, även om jag vill. Och jag nästan gav upp där ett tag. Men så efter ett tag, flera månader, ett halvår kanske, så var jag för mig själv. Och jag bad till Gud. Min farfar hade precis dött, fått flytta hem till Gud. Och jag talade med Gud. Och plötsligt så kom det i mitt inre, i mina tankar, ord som inte var på svenska. Och eftersom det inte var någon där runt omkring så började jag tala ut. Och ju mer jag talade, desto mer kom det. Och sen dess så har det här underbara bönespråket funnits hos mig. Som bygger upp och som välsignar. Där jag får utgjuta mitt hjärta till Gud. När det mänskliga ord, ord på svenska eller andra språk inte räcker till. Så får Guds ande och min ande kommunicera med varandra. Jag tror att en sak som gjorde det svårt för mig att bli förlöst i andens gåvor och i tungotal. Det var de höga förväntningar jag hade. Och de berättelser och vittnesbörd jag hade hört. De vittnesbörd man brukar höra brukar ofta vara väldigt dramatiska. Jag stod och tvättade och så plötsligt så kom Guds ande över mig. Och jag kunde, det var liksom som en yttre kraft tog tag i min tunga och jag började tala i andra tungor. Det var så jag trodde det skulle gå till. Men så var det inte för mig utan det var någonting som kom stilla. Ibland så tror jag det finns en fara i att vi gör våra personliga erfarenheter till mallen för hur man upplever Guds ande eller hur man blir fylld av Guds ande. På pingstdagen så ser vi att Guds ande kom som en stormvind som uppfyllde hela huset där de satt. Men det finns ett annat exempel i Gamla testamentet där profeten Elia fick möta Gud. Gud hade lovat och sagt att han skulle möta Elia och att Elia skulle få se honom. Och plötsligt kom en stor, stark storm. Men så står det att Gud var inte i stormen. Så kom en stilla sysning. Och Gud var i den stilla sysningen. Gud kan komma på olika sätt. Gud kan möta oss på olika sätt. Men han vill möta oss. Han vill fylla oss med sin heliga ande. Inte bara en gång, utan igen och igen. Finns det någon synd eller någonting i vårt liv som hindrar oss från att fyllas av anden? Då kan vi be den heliga ande och visa det för oss och hjälpa oss att omvända oss från det. Men ingen av oss är perfekt. Och det är inte heller krav för att bli fylld av anden. Utan det är för att hjälpa oss att leva det liv som Gud har kallat oss till. Och Jesus säger så här i Lukas evangeliet kapitel 11. I Lukas 11, vers 11-13. Att finns det bland er någon far som skulle ge sin son en orm när han ber om en fisk? Eller en skorpion när han ber om ett ägg? Om ni som är onda förstår att ge era barn goda gåvor, hur mycket mer ska då inte er fader i himlen ge den helige ande åt dem som ber honom? Du behöver inte tvivla huruvida Gud vill fylla dig med sin helige ande. Huruvida Gud vill låta andens gåvor komma i funktion i ditt liv. Det vill han. Men jag tror också, precis som när man läser i cykla, att vi behöver förstå att det kommer kanske inte vara perfekt från början. Vi behöver ha tålamod med varandra och med oss själva också när vi kommer i funktion i andens gåvor. Om vi vill se människor helade, då måste vi börja praktisera att be för de sjuka. Vi måste våga ta steget, våga gå på vattnet. Och då kommer också Guds ande att komma med resultatet. Om vi vill komma i funktion i profetia, om vi vill ha mer av profetians ande i våra församlingar, då måste vi börja våga ta steget. Och där har vi i vår tradition kanske ibland haft också en hög tröskel. Att människor reser upp, sträckt upp händerna och sagt, så säger Herren. Kanske efter ett tungotal. Och det behöver inte vara fel. Men man behöver vara bra säker på sin sak. Om man ska säga något i Herrens namn. Med sån kraft och sån frimodighet. Och det kan vara en tröskel för människor att komma in i profetia. Jag ska erkänna, jag säger inte på det sättet. Men om vi kan säga, om vi får kanske en tanke i vårt inre som inte vill släppa, ett bibelord, någonting som vi bara upplever, men är det någonting Gud vill säga, då kan man säga, ja, jag känner så här, kanske är det någonting Gud vill säga, pröva det. För vi behöver pröva, församlingen ska pröva, vare sig man säger så, säger Herren eller ej. Men en frimodighet i det, att våga säga det vi upplever Gud talar till oss om. Och ha en atmosfär där vi får pröva. Och där vi får alla komma i funktion i våra gemenskapsgrupper, i våra gudstjänster. I det anden vill göra. Den heliga ande är vår hjälpare. Han är alltid med oss. Och han vill fylla oss med sitt liv och med sin närvaro. Tack heliga ande för att du är vår hjälpare. Tack för att vi inte behöver leva det kristna livet i vår egen kraft eller förmåga. Utan för att du vill fylla oss med dig själv. Du vill låta din frukt växa in i vårt liv, Herre, så att vi blir mer lika Jesus. Du vill ge oss frimodighet och du vill låta dina gåvor komma i funktion i oss. Jag ber för vår församling, för de som lyssnar, Herre, att de ska få komma in i det liv du har för oss. För att du vill döpa oss, Fader, i den heliga ande och fylla oss igen och igen i Jesu namn. Kom helige ande just nu över människor där de är. Rör vid dem i Jesu namn. Amen.